Du har en ny podcast. Inkom sommaren 2009 från MSDN. För att lyssna, bara slappna av.
Hej och jättekul att få inleda den här sommarpratarsessionen för år 2009. Jag heter Johan Lindfors och jag jobbar som teknisk evangelistchef på Microsoft. Jag tänkte återkomma lite faktiskt till vad vi gör som evangelister och vad det innebär att vara teknisk evangelist på Microsoft. Får en hel del frågor naturligtvis på min roll och vad är det som gör att jag tycker att det är så roligt att vara på just Microsoft? Och vad gör jag på dagarna? Sitter jag bara och läser mejl eller skriver kod? Eller vad är det för någonting som sker egentligen? Jag bad, eller varit lite också ombedd om att titta lite på historiken. För varför har jag hamnat där jag är? Om det kanske inte är speciellt intressant. Jag tänkte göra en kort historia bara. Som åtminstone kanske kan berätta vem är Johan? Och vad är det som gjort att jag har hamnat där jag sitter just nu? Jag är 35 år gammal, bor just nu i Vallentuna ute i Stockholm tillsammans med min familj, min fru och mina två barn. Trivs jättebra, naturligtvis i både Vallentuna och Stockholm. Men jag är också född i Stockholm. 1973 så föddes jag på Södermalm och växte sedan upp bland på Söders höjder egentligen. Ända fram till, jag var 14 egentligen, slutade 8. Och flyttade upp till Leksand där vi hade spenderat majoriteten av mina somrar och lov egentligen i sommarställen och släkthus och sånt där. Vi har mycket av våran historia och våran släkt kommer uppifrån Dalarna också. Jag bodde i Leksand i flera år och flyttade sedan till Falun för att göra lumpen. Jag har också bott i Borlänge för att ha pluggat datateknik med fokus på programvaruutveckling. Mycket C++ naturligtvis. Och där fick jag också kontakten med Microsoft genom att först ha varit ordförande för en Linux- och Unix-förening och sedan också ansvarig för en studentförening som kallades för MVAC som stod för European Microsoft Windows Academic Center. Och därigenom lärde jag känna folk på Microsoft som gjorde att jag fick chansen att bli intervjuad och headhuntad in på bolaget 1998. Och sedan dess har jag varit kvar på Microsoft, så jag har varit där lite över 11 år nu. På den tiden har jag också haft en hel del olika jobb, så jag har börjat som systemingenjör. Fokus på backoffice-produkter som Exchange och Windows naturligtvis, SQL. Och sedan så har jag varit produktchef i Norden för utvecklingsverktyg, Visual Studio. Jag har gjort en session som produktchef i Sverige för BizTalk, SQL, Exchange, applikationsplattformen. Och sen har jag också varit utvecklarevangelist och i flera år och nu är jag också teknisk chef för evangelister. Och jag har alltid haft en stor passion för datorer, någonting som också fortfarande lever kvar. Jag har svårt att inte hålla på med datorer och programmering eller data i allmänhet egentligen. Jag tycker också fortfarande att varje dag så lär jag mig någonting nytt. Det här är någonting som jag också märker mer och mer att jag delar med många av de som jobbar här på Microsoft men också många av de som jag träffar i communityn. Att den här passionen och glöden för att kontinuerligt utveckla sig och lära sig nya saker finns hos fler och fler personer, vilket jag är väldigt inspirerad av att träffa naturligtvis. Så att min passion för datorer kom tidigt. Jag gjorde min första basic-programmeringskurs på Medborgarskolan på Rådmansgatan. Vad kan det vara? Någon gång i början på 90-talet. Nej, förlåt, början av 80-talet till och med. Jösses, så gammal man börjar bli. Där man lärde sig programmera basic på ABC80-plattformen. Jag har faktiskt hittat mina gamla programmeringsböcker från den tiden. Eftersom jag inte hade någon dator hemma just då så skrev jag mina uppgifter på papper. Och det är några riktigt pinsamma saker naturligtvis som man tittar tillbaka. Det var väldigt mycket go-to och print, kom ihåg, och if-satser och sånt där. Men åtminstone så lärde jag mig grundläggande strukturen av att programmering handlar om att ta stora problem och bryta ner i mindre beståndsdelar som sedan löser sig eventuellt med kod. Så ABC 80 var väl egentligen kanske den första mer konkreta upplevelsen av datorer. Sedan så köpte jag mig, eller min familj åtminstone, en ZX Spectrum 48K. En otroligt trevlig liten plastburk med gummitangenter som också en liten nostalgitripp naturligtvis. Man ser dem fortfarande idag ibland. Och sedan så föll valet upp på Commodore 64. Men jag gick inte upp till 128K-versionen av Commodore, utan jag gick direkt över till Macintosh. Den lilla, där datorn var i skärmen egentligen med 400K-disketter, svartvit skärm. Jag kommer att använda något basic som heter Z-Basic, för jag skulle försöka bygga både spel och tekniker i de produkter i. Och sen så gick jag från Macintosh över till PC-plattformen, och där är jag väl fortfarande kvast, ska jag väl kanske säga. Så jag har haft en hel datorer och jag naturligtvis alltid varit väldigt intresserad av spelprogrammering också. Och det här är någonting som faktiskt har hjälpt mig, kan tycka, ganska mycket med att behålla min passion och mitt intresse för utveckling. Ett tag så har jag också ansett att spelprogrammeringen var egentligen det enda sättet som jag hade att verkligen kunna hålla mig ajour med C++-programmeringen. Minst efter att jag började på Microsoft, där mycket av fokuset har legat på hanterade språk i form av .NET eller kanske VB innan vi släppte .NET-plattformen. Medan C++ mest har varit då för affärskomponenter och naturligtvis spel. Men spelprogrammeringen gjorde i alla fall att jag fick hålla på med DirectX och C++ och hålla mig ajour där. Nu har det skett lite förändringar naturligtvis i form av plattformarna XNA Game Studio, XNA Framework. Så nu gör man egentligen de spelen som man kunde göra då med C-sharp och hanterade verktyg. Så att just nu så sitter jag då och ansvarar för den tekniska evangeliseringen i Sverige. Med ansvar för målgruppen utvecklare. Och jag har även i mitt team personer som fokuserar på IT-proffs, administratörer, support. Men mycket tid läggs på utveckling, programmering, arkitektur, systemdesign, grafisk design i vissa avseenden också. Så vad är det egentligen då som en evangelist gör? Och vad är det som gör att jag tycker det är så otroligt roligt att vara just på Microsoft? Och det är faktiskt i mycket mån den rollen som jag har som teknisk evangelist. En evangelist för Microsoft är, och det här är naturligtvis min eget perspektiv på saker och ting, men också i och med att jag har varit med och rekryterat en hel del evangelister de senaste åren, så har jag också försökt att lägga vikt i de delar som jag tycker är relevanta för tjänsten och för rollen i helhet. Det handlar mycket om teknisk passion. Det handlar om att kontinuerligt vilja prova nya saker, testa nya produkter, verktyg, tekniker. Att inte förkasta någonting direkt, utan kanske först grotta sig in och testa lite och se om den här tekniken är intressant, relevant för min målgrupp, mina kunder, mig själv. Oavsett om det är för utvecklare, lite proffs, eller för konsument eller vad det nu kan vara för någonting, så handlar mycket om att ta till sig ny teknik. Titta på ny teknik, hela tiden söka efter ny teknik. Och naturligtvis se hur de här produkterna passar ihop. En evangelist har också en annan passion också. Det är just det här att kanske inte bli specialist. En evangelist har inte riktigt tiden eller utrymmet att specialisera sig på en specifik produkt. Vi behöver ha ett ganska högt perspektiv och kunna titta på olika produkter, olika tekniker, hur de passar ihop, men kanske speciellt då för en specifik målgrupp. Det är också därför som jag titulerar mig ofta som en utvecklarevangelist, eller vi har IT-pro-evangelister. Så det handlar mer om att kanske vara förstående över hur målgruppen utvecklar eller IT-proffs relaterar till produkter och tekniker och vilka som är relevanta för målgruppen. Och kunna hantera dialogen, veta vilka frågor som ställs, kunna språket, syntaxen eller semantiken som pratas, om det är TCP/IP eller om det är kompilatorteori eller om det kan vara för någonting. Så jag brukar ofta säga att jag inte är expert på något. Jag är bra på ganska bra på allt. Lite arrogant naturligtvis. Men jag försöker inte heller positionera mig som någon specialist eller expert på vår teknik. Utan jag är ganska bred. Har en ganska god förståelse över hur vår plattform hänger ihop. Och är ganska så duktig på att kunna kommunicera med just utvecklare. Därför jag ofta vet hur en utvecklare förhåller sig till sitt arbete och vilka utmaningar som naturligtvis en utvecklare ställs inför när det handlar om programmering och bygga produkter på våran plattform. Så att det är lite vad en evangelist behöver ha. Passion, naturligtvis en målgruppsanpassning, men en bred teknisk passion. Och någonting annat är att vi behöver vara ganska duktiga på att kommunicera. Kommunicera i form av skrift eller via video eller olika typer av media. Eller kanske stå på scen och hålla presentationer. I början så handlar det nästan uteslutande om att vara en god presentatör. Att kunna stå på scenen och hålla en publiks intresse under 90 minuter eller kanske en hel dag till och med i vissa avseenden. Nu handlar det mer om att faktiskt kunna nyttja de medier som finns på marknaden och kunna kommunicera våran plattform, kunna kommunicera med målgruppen via de medierna. Allt ifrån bloggar, artiklar, webcasts, podcasts som den här som ni lyssnar på just nu. Eller kanske till och med Twitter eller andra typer av medier som Facebook exempelvis. Kunna använda dem på sådant sätt så att det inte känns krystat också naturligtvis och inte påklistrat. Jag använder de medier som jag själv anser vara relevanta för mig. Och det är ingenting som egentligen någon har sagt åt mig att du ska använda blogg eller du ska använda Twitter. Utan jag provar gärna det och ser om det passar för det som jag tycker är intressant. Och just nu så är det ganska mycket Twitter och blogg som gäller. Försök att spela lite webcast och podcast ibland. Men det är lite beroende på hur tiden finns. Använder naturligtvis också väldigt mycket e-post fortfarande för att besvara frågor och hjälpa kunder och utvecklare med att hitta rätt i djungeln av de tekniker som vi har framför oss. Så en annat sätt att se på hur vi som evangelister och Microsoft i allmänhet egentligen försöker att förhålla oss till våra tekniker och hur vi vill hjälpa våra målgrupper, vi tar utvecklare som ett exempel, att växa. Så handlar mycket om att demokratisera de här olika områdena som vi är ute och pratar om. Men det menar jag inte att vi försöker få alla utvecklare att bli breda i sitt angreppssätt. Utan mer egentligen ta till sig fler olika tekniker men inte kanske tappa sin spetskompetens. Så med demokratisering egentligen så tycker jag istället att vad Microsoft håller på med och som vi som evangelister är ute och pratar om är hur vi gör från Microsofts perspektiv tekniker, ramverk, verktyg så pass enkla och tillgängliga att kunna använda sig av så att den passar vem som helst. Du ska inte behöva vara specialist på ett område för att kunna göra en applikation som åtminstone fungerar för den stora majoriteten. För att sedan kunna vrida ur den absolut mesta prestandan eller om det kan vara så kan du fortfarande behöva specialistkompetens. Men för oss så handlar det mycket om att kunna ge vår produktportfölj, våra tekniker till den stora massan av utvecklare. Och kunna få fler att intressera sig och förstå nyttan med det här. Det finns flera sådana olika exempel på hur vi försöker demokratisera olika typer av utvecklingsmetoder eller koncept. Ett som jag just nu är väldigt passionerad över just nu är naturligtvis spelutvecklingen. Hur vi med exempelvis XNA Game Studio och XNA Framework möjliggör för vilken utvecklare som helst som har ett intresse av programmering och spelprogrammering att kunna bygga, kreera och skapa och faktiskt kommersialisera sina idéer. Från början till slut med verktyg som faktiskt är gratis om du tittar på vissa av de här programmen som finns till och med att kunna ta del av. XNA Game Studio finns ju då, man använder C-Sharp, bygger spel med ett ramverk som heter XNA Framework som baseras på .NET Framework och sedan kunna köras ut och köras på Xboxen eller på PCn eller i vissa avseenden även Zune som är Microsofts mediaspelare som finns tillgänglig i några länder i alla fall runt omkring i världen. Så spelutvecklingen försöker vi demokratisera väldigt mycket och göra tillgänglig till alla olika utvecklare. Och det här är någonting som vi löper faktiskt väldigt stora framgångar med för närvarande. Någonting som tas väldigt väl emot och som naturligtvis vi ser väldigt glatt över. En annan sak som jag också tycker att vi försöker demokratisera är parallellism exempelvis. Om vi tittar på ett annat koncept, hur vi kan möjliggöra att alla utvecklare faktiskt kan dra nytta av den hårdvara som finns i dagens datorer. Med multicore, many-core och flera CPU-er, flera kärnor egentligen. Och där det tidigare har varit väldigt nischade utvecklare som har kunnat använda trådhantering och förstå sig på mutex och semaforer, lås och allt vad det handlar om. Medan vi försöker höja abstraktionsnivån här med de verktyg som kommer i .NET Framework 4.0. Där det gäller exempelvis parallellism. Där vi gör det som kallas för Task Parallel Library eller Parallel Pattern Library för C++. Och gör tillgängligt för utvecklare att på ett enkla sätt kunna ta till sig tekniken och dra nytta av den hårdvara utan att behöva göra stora forskningar egentligen i vad som händer under kulisserna, bakom kulisserna. Så parallellism är något som också ser väldigt mycket starkt fram och ser hur vi kommer kunna underlätta för utvecklare generellt att kunna ta del av all den här prestandan som finns i datorerna. Ett annat område som jag tycker är väldigt intressant och som jag naturligtvis också har försökt ut och evangelisera väldigt mycket arkitektur. Och där jag ser arkitekturdelen och hur vi gör demokratiseringen även där relevant. Exempelvis med hjälp av Windows Communication Foundation, Workflow Foundation, Managed Service Engine, Oslo naturligtvis framöver och vad de olika koncepten egentligen handlar om. Och varför jag tycker att det här handlar om demokratisering också är om vi tar Windows Communication Foundation som ett exempel, så är VCF, som det ofta kallas, heter Indigo tidigare. Det är ju en gemensam programmeringsmodell som gör att vilken utvecklare som helst kan lära sig att bygga distribuerade kommunikationslösningar utan att behöva lära sig de underliggande transportprotokollen som MSMQ eller web services eller socket som de skulle kunna titta på, Nane Pipes exempelvis eller andra typer av olika bindningar som kan finnas där. Och höja abstraktionsnivån och snabbt kunna skapa lösningar, förändra sina lösningar baserat på en högre abstraktionsnivå än tidigare. Workflow Foundation är ett annat sådant koncept naturligtvis, där det mer handlar om att göra utvecklingen som tidigare kanske varit mycket kodbaserad i en annan abstraktionsnivå, där man bygger arbetsflöden med hjälp av linjer och pilar och lådor som innehåller funktionalitet som sedan ska återanvändas av andra arbetsflöden exempelvis. Så vi handlar mycket om att höja abstraktionsnivåer som man märker ganska tidigt i de här delarna. Det handlar inte längre om att kanske sitta och skriva kod som direkt jobbar mot kärnan eller operativsystemet eller kanske inte ens mot operativsystemets API, utan man har högre abstraktionsnivå, man har ramverk som ligger över det som operativsystemet erbjuder och gör en utvecklare väldigt produktiv och snabb att komma igång med olika typer av tekniker. Det som också börjar bli lite sårbart här kan jag tycka i vissa avseenden, som jag börjar stöta på i vissa avseenden, det är ju att när vi höjer abstraktionsnivåerna allt eftersom, så måste man också börja fråga sig, när hamnar vi rätt? Hur högt ska vi våga gå? Och nu blir jag lite personlig, hur coolt är det egentligen att bygga ett spel med XNA Game Studio när du inte har råkoll på vad som händer med minnet och du fokuserar inte på motorn eller 3D-motorn i havsen, det är redan skapat åt dig. Det handlar mer om att bygga ett färdigt projekt. Jag tror fortfarande stenhårt på tekniken och på ramverken vi gör. Men jag märker ibland att tendensen från vissa utvecklare är att när jag inte har råkoll på det vi håller på med så tappar jag lite av intresset av att kanske det kanske är lite för enkelt att hålla på med det. Och då återigen, hur häftigt och ballt är det att vara utvecklare när abstraktionsnivåerna är så pass höga? Det är någonting naturligtvis som inte bara jag tycker är spännande utan väldigt många andra mer runt omkring mig. Jag tycker vi märker samma dialoger egentligen när vi tittar på patterns och practices och mönster i allmänhet med software factories exempelvis, där man bygger en abstraktionsnivå med hjälp av software factories som handlar mycket om hur man skapar objekt eller hur man förhåller sig till objekt, och där man sedan kanske tittar hur man skapar software factories som abstraktionsnivåer för andra typer av software factories och hur många factories ska vi ha i de här hierarkierna och nivåerna. Det finns flera olika aspekter på det här också som vi märker av. Jag tycker dialogen själv runt just abstraktionsnivåer är väldigt relevant. Jag tror att vi är på väg åt en väldigt produktiv och hög abstraktionsnivå utvecklingsprocess framöver. Jag vet själv inte liksom när vi är rätt, men jag tror på att höja abstraktionsnivåerna och verkligen bli mer produktiva, kunna ge mer tillbaka till kunden eller egentligen kunna faktiskt snabbare kunna skapa den lösning som vi vill göra utan att behöva titta på detaljerna i det som egentligen sker i botten. Så frågan är också naturligtvis hur mycket av det här kommer ingå i operativsystemet och hur mycket kommer kunna automatiseras av verktyg. Och det är också naturligtvis ett jätteintressant ämne som, om vi tittar på säkerhet exempelvis, som också är någonting vi försöker demokratisera i det avseendet att vi vet att utvecklare kan inte vara experter på alla de här olika delarna, hur man skyddar sig mot olika saker, hot som uppstår på internet. Det kommer nya attacker varje månad egentligen. Men hur kan vi då skapa verktyg som gör utvecklaren så pass demokratiserad i det avseendet att han eller hon snabbt kan ta del och ta till sig de nya attackytorna, förstå hur man skyddar sig mot de nya attackytorna, exempelvis med hjälp av FXCOP, statisk kodanalys eller andra typer av verktyg för att se till att vi faktiskt skyddar våra applikationer mot våra kunder, för våra kunders räkning när vi bygger dem, utan att vara experter på just de olika typerna av attackerna. Och det är naturligtvis, det går så otroligt fort. Jag tror också på att om vi kan få fler och fler utvecklare att använda de ramverk som finns, så kommer vi att kunna se helt nya typer av lösningar framöver som just inte har någon begränsning i. Den enda begränsningen som finns kvar egentligen är just kreativiteten och idéerna och koncepten som uppstår hos utvecklarna och arkitekterna i projektet. Och inte kanske den tekniska aspekten, utan istället låta plumbingen eller ramverken hanteras av det som är automatiserat, det som kommer från leverantörerna, och istället fokusera på det som gör nytta åt kunden. Det kan låta lite luddigt naturligtvis, men det här är saker som jag ligger och funderar lite på kvällarna egentligen. Så hur vi kan underlätta för utvecklare att ta till sig och lära sig mer av. Så att det här är lite om hur jag ser på utveckling just nu. Det här är lite om vad jag tror att vi är på väg någonstans framöver med våra verktyg. Jag har nämnt några av dem, Oslo som jag ser väldigt starkt också, naturligtvis, som också att handlar mycket om att höja abstraktionsnivåerna, beskriva sina applikationer på annorlunda sätt än man har gjort idag. Med kod så kanske man istället beskriver med modeller som lagras i ett repository eller en databas. Och jag ser väldigt ljust på framtiden för Microsoft. Jag ser väldigt ljust på min egen framtid naturligtvis när man tittar på vilka tekniker som kommer. Och märker väl ganska snabbt att det kommer komma så otroligt mycket nya saker, så att min passion för teknik kommer aldrig att bli mättad, utan det kommer alltid finnas nya saker att sätta sig in i. Och det är som när min fru brukar fråga mig ibland om jag jobbar när jag sitter med datorn i knät i soffan hemma. Och jag har väldigt svårt att svara på det. Jag sitter med datorn i knät. Jag kanske bloggar, jag kanske skriver, jag kanske bygger lite spel, jag kanske skriver lite kod om distribuerade kommunikationssystem. Men frågan är om jag jobbar eller om jag faktiskt håller på med världens roligaste hobby. Och det är väl så jag också vill gärna förhålla mig till mitt jobb. Naturligtvis så finns det sårbarheter med det också, och det är ju att det kan vara svårt att släppa jobbet. Det kan vara svårt att stänga dörren. Jag har väldigt svårt att avklä mig rollen som evangelist och vara personen Johan Lindfors, utan jag är alltid en representant. Det finns vissa begränsningar i det, men också naturligtvis någonting som jag tror väldigt starkt på det vi håller på med. Så att jag gillar det jag håller på med, och jag har ju ett jobb som också är min största hobby. Jag hoppas att min chef kanske inte lyssnar på den här podcasten, därför det kanske innebär till och med att jag kanske skulle göra mycket av de här sakerna ändå, även fast jag inte var anställd här. Men det hoppas jag inte att någon säger till Anders som är min chef. Vad kan man säga mer? Jag har också på de senaste åren naturligtvis också börjat intressera mig väldigt mycket för personalutveckling. I och med att jag har en grupp av tekniska evangelister som är extremt duktiga. De är också extremt fokuserade på det de håller på med. De jobbar väldigt hårt, de jobbar väldigt mycket. Och försöka hitta balansen då när det gäller att även få dem att ta fritid, ledighet. Och även också naturligtvis utvecklas inom sin roll, utvecklas i nya roller. Någonting som också är oerhört motiverande och väldigt engagerande att hålla på med. Och det är ju faktiskt fortfarande så att det enda vi håller på med är egentligen att jobba med människor och hur vi förhåller oss till det. Och det är naturligtvis någonting som också är väldigt intressant att se vad som händer framöver här också. Om jag skulle avsluta med ett råd som jag själv försöker att följa så mycket som möjligt, men som kanske ibland är svårt att hantera, så är mitt absolut bästa råd är här och nu. Och med här och nu så försöker jag åtminstone att tänka på det som att jag kan aldrig vara någon annanstans än just här och nu. Så därför så bör jag också fokusera helt och hållet på där jag för närvarande är. Och det här är någonting som jag försöker verkligen använda mig av när jag försöker att skilja på arbete och privat. Så att när jag är med min familj, när jag är med mina barn och leker och vi är ute och sparkar fotboll, då ska jag vara där och då, alltså här och nu. Vilket egentligen innebär att då ska jag inte hålla på och tänka på andra saker under det fotbollen och barnen som är det viktigaste. Men när jag är på jobbet så är det också jobbet som är det viktigaste för närvarande. Så det är någonting som jag kan tipsa om, att om du lyckas fokusera så pass mycket där du är, så kommer du också märka att saker runt omkring faktiskt kanske blir lite tydligare och enklare. Så här och nu, för du kan aldrig vara någon annanstans. Jag hoppas att du får en jättetrevlig sommar och att du lyssnar på andra sommarpratare. Och har du några frågor som helst, så tveka inte att kontakta mig. Jag finns på johan.lindfors@microsoft.com eller på min Twitter som är då Johan Lindfors. Eller på min blogg på blogs.msdn.com/johanl. Ha en jättetrevlig sommar och glöm inte här och nu.
Tack för att du har lyssnat på MSDN och Technets sommarpratare. Vi hörs igen nästa vecka på en strand nära dig. Hej!